When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Hej och välkomna till vårterminens och sommarens sista avsnitt av Träningspodden. Det här blir ett litet specialavsnitt av Träningspodden, och jag som pratar nu heter Lovisa Sandström. Min poddkollega Jessica Almenäs, hon har fått semester. Hon åkte till Los Angeles häromdagen, och jag kan säga att jag är inte alls bitter, jag är inte alls avundsjuk, jag går inte alls runt i ett somrigt, icke-somrigt skulle jag säga, regnigt Stockholm i juni och känner att Los Angeles, Santa Monica och Venice, det hade varit någonting för mig. Men Jessica Almenäs, jag hoppas att du har en jättefin resa. Så att vi skickar en hälsning till Jessica och får säga att njut, för det gör inte jag. Jag är lite sådär, ja, mitten på juni, nu ska det ju vara 25 grader varmt, men regnet strilar ner utanför fönstret. Det här avsnittet av Träningspodden är faktiskt första gången som jag är lite nervös. Jag är lite pirrig, jag vet inte riktigt hur den här timmen kommer att bli. Och anledningen till det är att när poddsängen som jag alltid hänger i när jag poddar till Träningspodden, den har besök. Det finns en till person här inne, och det är då inte Jessica som det är ibland, utan det är han som brukar ligga här i sängen på nätet.
det är jag, Hans, din make, men också chef och affärskompanjon.
Och kock.
Och kock och lite blandat bandat.
Bänkpresspassare.
Så nu får jag äntligen komma in i den berömda poddsängen, även om vi sitter en bit ifrån varandra. Men det känns bra att vara här, vad kul. Är jag längre än Jessica?
Ja, det lite. Måste du. Nej, eller ni är jämnlånga. Jessica ja. Har ju klackar, det har ju inte du.
Du verkar glad.
Ja, men jag tror att jag är lite sådär skrämd. Så jag reagerar nog med glädje för att försöka hålla ihop det här.
Ja, men det kanske är för att alla tycker att jag ser så arg ut hela tiden.
Ja, häromdagen så var jag på ett litet event tillsammans med Petra Tungården. Och det var väldigt många bruttor där. Alltså de mina bruttor, det är verkligen inget negativt. Men de är bruttor. De är lite yngre än jag. De är lite snyggare, lite mer flashiga. Och sen hade jag ju med mig dig, Hans, som dels så var du min chaufför där också. Det var många roller. Och så stod
fick fotografera och lite sådär.
Ja, men då fick du frågan av en annan person som var på det här eventet om du var...
Frågan om jag var livvakt eller
något.
Ja. Det kändes bra.
Ja, ibland så brukar de fråga om du är polis eller militär.
Två gånger de senaste veckorna har folk kommit fram och undrat om jag är civilpolis. En gång om jag kunde hjälpa till med en sak och den andra var någon som tog och tittade snett och undrade till slut om jag var civilare.
Ja, är det en komplimang för dig?
Ja, men jag kan ju använda det i en del sammanhang. Jag jobbade som rektor i några år. Då var det väldigt bra när någon hade varit busig.
Ja, jag tycker ju att det är lite läskigt ibland när du tittar på mig. För då känns det som att jag har gjort någonting fel. Det är när jag lämnar kläder på golvet i sovrummet till exempel. Då tar du fram de här vaktögonen. Då springer jag och kastar allting i smutsöten.
Ja, så det är inte bara, det är inte bara dåligt. Men hur mår du då? Är det bra?
Ja, det är ju sista veckan nu innan vi drar ner allting på en väldigt låg växel över sommaren när det gäller jobb. Så att jag känner så att det är inte mycket att göra på jobbet för min del. Och det gör att jag kan unna mig andra saker som jag inte har tid med annars. Så då blir
till exempel igår, när du huxflux faktiskt hade tid att gå på ett event. Kan du berätta lite om vad det var?
Jo, men jag får ju jättemånga inbjudningar till olika typer av event. Det kan vara produktvisningar, nya produkter eller livsmedel som kommer, eller träningskläder, eller föreställningar med biopremiär och sånt. Men jag kan ju i princip aldrig gå, eller snarare, jag prioriterar inte att gå. Och jag skulle kunna mingla 30 gånger i veckan om jag så hade velat. Men det går liksom inte in i mitt schema och jag har inte heller den lusten i min vanliga vardag. Men den här veckan så fick jag inbjudan till Petra Tungården som gjorde en egen träningsklädeskollektion som jag var väldigt nyfiken på. Plus att det var på ett ställe som heter B-Core. Och jag har pratat om B-Core i träningspodden tidigare. Nu kommer jag aldrig ihåg vad den här Transform Mover, nej.
Jag kallar den för kälke, men det fick man ju inte säga.
Nej, då tittade de snett på dig. Men det är ju en jättestor maskin som man sätter motstånd med fjädrar kan man säga. Och sen är det som en släde som åker fram och tillbaka med olika linjer som man sätter knäna och fötterna på. Och sen är det en typ av, i mina ögon är det en pilates-inspirerad styrketräningsform eller rörlighetsträning. Men det var ju superroligt. Så vi fick ha på oss träningskläderna och sen fick vi prova dels den här B-Core-träningsformen och sen fick vi köra barr, alltså den här ballettinspirerade styrketräning / rörlighetsträning, uthållighetsträning, jag vet inte. Men det var som en boll man skulle ha mellan låren bland annat och göra plié, vilket ju är...
Det såg ut som att ni dansade ballett eller tränade, ja. Balletttränade med speglar och allting.
Hur reagerar du då när du ser mig göra ballettrörelser?
Alltså, hur ska jag säga? Du är ju inte så ballettkompatibel direkt. Du är ju inte den typiska ballett.
Nej, och man då tänker de här bruttorna som var med på det här träningspasset, de här väldigt snygga tjejerna som har sina tonårskroppar i mina ögon. Och så kommer jag där och är väl typ dubbelt så bred över ryggen och ett halvt huvud kortare än alla andra. Det ser ju lite roligt ut. Men det var kul. Det var helt utanför min bekvämlighetszon.
Mm. Jag stod faktiskt och tittade in genom dörren där när ni höll på med där och jag såg det inte och gick där och frågade var du hade tagit vägen och sa men hon är där inne. Och då upptäckte jag det till slut bakom alla de här långa tjejerna.
Ja.
När du stod och
jag är bredare än vad jag är lång.
Ja, lite så. Men du, det är ju sommarstrax så det var bra att vi fick dig lite träning inför sommaren för du har ju en jäkla träningsverk idag efter det här passet.
Ja, ljumskarna. Det är ju som någon form som att jag har stretchat mig i all oändlighet. Men det är ju skönt för att stretching är ju inte min starka sida. Det är inte det som jag lägger allra mest tid på.
och kommer nog aldrig göra det. Jag har inte det intresset. Men det var nyttigt och det var kul. Och jag ska ta med mig faktiskt flera övningar till gymmet, till mina klienter.
Men du och jag driver ju två olika bolag i träningsbranschen tillsammans. Så vi har ju kunnat se nu ett par år att det blir ju alltid en liten dipp när det gäller träning och folks aktivitet. Och när man jobbar som PT så har man ju alltid lite färre kunder på somrarna och sådär. Det har ju du ofta vittnat om att det blir lite lugnt i branschen. Och sen jäklar efter sommaren, då är det rena vilda västern igen. Och sen händer samma sak kring jul, att det mattas av lite grann. Och sen på igen efter nyår med alla nyårslöften.
Ja, det är ju som att i maj, då är det ju... Det är ju så att vi PTs får ila fram och tillbaka för att hinna med alla föreläsningar och PT-grupper och PT-timmar och så vidare. För att maj, det är ju någonting med maj månad och folks iver att komma i form. Jag vet inte vad som är liksom i slutet av februari. Folk är inte riktigt lika ambitiösa då.
Nej, men det är bröllop och det är studenter och man ska åka utomlands och det är beach-ambitioner och...
Ja, och det nu, jag har ju jobbat som PT i 12 år, så att den här årslopen som är extremt oregelbunden, den är jag van vid och känner mig ganska bekväm med att den är så. Man får tillit till att folk är så här, gemene man. Men jag tror ju inte att, alltså, de som tränar, de tränar oavsett vilken månad det är. Men så finns det ju två grupper. Den ena gruppen, de tränar stötvis i januari och september. Och sen så har vi en grupp, de tränar lite grann här och där, kanske inte alls så mycket under sommaren. Och så får man alltså börja om efter sommaren. Sluta på augusti, börja om september, då måste man in i rutinerna. Och det blir väldigt av och på mentalitet.
Mm. Och det, jag vet att du brukar ju ofta försöka uppmuntra folk till att när man ska äta bra och träna bra, att man gör det mer till en grej i sin vardag, att man inte, att det inte blir de här looparna, utan man ska försöka ha den här långsiktigt hållbara beteendeförändringen, eller att hälsa och träning blir ett sätt, på samma sätt som att man sover eller går på toa eller vad som helst, att någonting som man bara gör, att det ska vara automatiskt och inte någonting man måste tänka på eller kämpa på.
Ja, men den dagen en människa vaknar upp på morgonen och så går man till frukost och så tänker så här, nej, jag orkar nog inte borsta tänderna då. Jag skiter i det. Jag gör det imorgon istället.
Jag är ännu värre. Jag ska börja borsta tänderna bättre efter sommaren. Ja. Då jäklar.
Eller att man bara på toaletten. Nej, jag torkar mig inte då. Jag gör det lite senare.
Nej, det är inte så. Men jag kan tänka, vi har ju faktiskt fått lite frågor till träningspodden flera gånger faktiskt om just hur man kan undvika det. Vi tänkte att det kanske kunde vara bra och fånga upp det lite grann i det här sommaravsnittet nu. Alltså om du som är PT och har liksom stött på det här år efter år. Om det finns några tips för folk att inte behöva starta om efter sommaren. Hur ska man liksom orka hålla lågan igång trots rosiavin och charterresor och havsbad och vad det kan tänkas vara. För man ska ju samtidigt ha det lugnt. Men går det att hitta några knep?
Ja, jag tror att ju mer man forcerar sommarträningen, desto mindre chans är att den blir av. Vilket innebär att ju större ansträngning måste man åka 2 mil in till närmaste stad för att hitta ett gym som är öppet under sommaren för att få dra lite energistänger. Då är det nog inte så att det kommer vara någon kontinuerlig sommarvana att träna flera gånger i veckan. Men jag tror att det är klart att tränar man regelbundet, låt säga 5-6 pass i veckan, vilket ju många av våra lyssnare gör, att man tränar nästan varje dag, då mår man jättebra av att ha 1 eller 2 veckor helt off med träningen. Det tycker jag verkligen man ska unna sig. Men problemet är att det är ju inte de som tränar 5-6 dagar i veckan som tar flera veckor off under sommaren, utan det är ju de som kanske tränar en gång i veckan. Mm. Och bara det är en kamp under hela våren, och sen så orkar man inte upprätthålla, fortsätta kämpa i den kampen under sommaren. Jag tycker ju att den bästa träningen, det är den som blir av. Och den sommarträningen är inte alltid mest effektiv. Särskilt om vi pratar om styrketräning. När det är konditionsträning, alltså löpning, cykling och så vidare. Då spelar det verkligen ingen roll om det är april eller juli. Det är ju lika effektivt att springa oavsett vad det är för klimat. Vilket innebär att har du ett löpprogram som du följer. Vi har jättemånga lyssnare som springer från stora löpaboka för kvinnor programmen där. Och de tar ju inte hänsyn till huruvida det är första veckan i april eller sista veckan i juli. Du ska ändå springa dina 3 pass. Mm. Så det tycker jag är första viktiga grejen. Det är att ha ett program att följa För konditionsträning är det lätt om du har ett färdigt program, en färdig mall. Men det är som det är, styrketräningen är ofta där det fallerar. Är man en styrketräningstjej, är man någon som styrketränar flera gånger i veckan på gym när det är vanlig arbetsvardag eller att man går i skolan, då är det svårt att hitta motivationen om man ska vara 3 veckor i en sommarstuga och man kanske har ungar som hela tiden hänger och klänger och ska servas och ha mat och vill ha hjälp med olika saker. Och då är det kanske så att man får träna med kroppsvikten. Det är faktiskt inte så tokigt. För väldigt många som är jättestarka med skivstång, som jobbar mycket i maskiner eller går på gruppträningspass där det är skivstångsinriktat till exempel, skulle må jättebra av att jobba med kroppsviktsövningar. Att jobba extra med sin rörlighet, till exempel i djupet på knäböj. Att jobba upp bålstyrka i övningar, till exempel med plankor och så vidare. Att jobba med kroppsviktsträning. Och då brukar jag säga att träna när det passar bäst i din sommarvardag. För de flesta människor har ju ändå någon form av sommarvardag. Mm. Vi är ganska snabba med att vänja oss vid att det är sommarlov. Nu har jag mina förhoppningsvis 3-4 veckors semester eller liknande. Och jag tycker ju att man ska träna på månaderna om det är en sommarvardag. Det tror jag är ett framgångskoncept. Innan man har varit iväg och fikat på något café, innan man har planerat vad som ska hända under dagen innan andra grejer kan komma in emellan. Så sommarträning med kroppsvikt på förmiddagarna, det tror jag är en winning concept. Och nummer 3, det är den här jätteviktiga, vad ska jag säga, gratisträningen. Transportträning. Alltså det är inte att förminska värdet i transportträning. Jag brukar säga att alltså 30 minuter... Kan du få till 30 minuter om dagen? Och då kan det vara en fotbollsmatch med barnen. Det kan vara att sticka ut och paddla ifall man hittar någon havskajak som kanske ligger nere på stranden som man kan låna av en granne eller liknande. Eller kliv av bilen tidigare. Ska man åka till stranden, hoppa av bilen en bit ifrån och så springer du sista biten. Eller promenera, stoppa in en podd i öronen och gå sista biten. Eller på vägen hem från en utflykt. Men kan man inte hoppa av vid vägbommen istället och ta sig själv? Men 30 minuter om dagen är en jättebra riktlinje om man kan orka hålla det hela sommaren. Många tror att det ska vara en timme, men ja, 30 minuter räcker jättelångt.
Men det är bra, det är ju oftast bättre väder på sommaren också. Så att oddsen att man kan göra saker ute, till exempel just gå och promenera, är ju lite bättre än annars kanske.
Ja, och jag kan ju... Här, ibland får jag skäms jag nästan lite grann för när jag ska lägga upp det på Instagram. Men jag behöver ju semester från semestern. Mm. När vi var på Legoland och jag kände, herregud, jag nästan så här, kände mig strypt av... Vad ska man säga, ansträngningen av att det var så mycket barn, det var så mycket folk, det var dyrt, det var väldigt hög, vad ska man säga, stressnivå. Och då kände jag så här, gud vad skönt att gå in på hotellet på Legoland i gymmet och vara helt själv. Det var ingen AC, det var en liten fläkt i hörnet och liksom få lyfta lite skrot. För då får jag min semester från semestern. För att mycket av semester med 2 små barn, det är ju egentligen att vara service. Det handlar mycket om att upprätthålla någon form av lägsta nivå för hela familjen. Mm. Så det tror jag många, njutningen av semester och att inte bli irriterad och frustrerad och så, det ligger att man får lite egen tid och det får gärna vara en träningsegen tid.
Men jag som gillar att klippa gräs då, till exempel, är det en bra motionsform?
Ja, du har ju inte motordriven gräsklippare, mm, så det ska jag nog inte påstå att det skulle göra någon stor skillnad.
Man blir lite svettig.
Ja, alltså det där är ju alltid en diskussion med vad som är träning och vad som är fysisk aktivitet. Alltså att klippa gräset är fysisk aktivitet, men det är ju inte träning för det. Alltså du ska vara extremt otränad och ha en extremt kuperad gräsmatta och kanske såna här blå gräsklippare som såna här med knivar som man måste trycka fram och dra tillbaka för att det ska bli någon form av riktig träning. Man måste säga att fysisk aktivitet, det är inte samma sak som träning. Så att jag tyvärr så tror jag du failar på den.
Hugga ved då, är det bra?
Du kommer inte springa Helsingborg maraton snabbare för att du har huggit ved.
Nej.
Så du beror på vad för mål med din träning.
Ja, det är sant. Både du och jag har ju en hel del lopp att se fram emot här i slutet på sommaren och början på hösten.
Mm.
Du ska ju köra i fjällen dessutom. Det pratade ni om i senaste avsnittet av träningspodden. Så du kan ju inte ligga och sova hela sommaren. Det kan jag hoppas du förstår.
Men jag tränar ju jämt. Alltså inte jämt som i hela dagarna. Men jag tränar ju året om.
Mm.
Och det är ju faktiskt första gången som jag ska göra en 2-dagars tävling på det sättet som Fjällräven Klassiker. Så att jag tänker ju att jag vill ju träna ganska så tävlingsrikt. Så du kommer nog få vinka hej då till mig på tisdagen. Någon gång där i början på juli. Och så springer jag några mil. Och sen så möts vi upp och hänger. Och så sover jag hemma. Och sen sticker jag ut och springer några mil till dagen efter. För att få prova på hur det känns. Så att har man mål, tävlingsmål efter sommaren, då får man ju faktiskt bita i det även i början på juli när man hellre vill tända grillen eller kanske hänga på playan. Man får nog faktiskt bita ihop, för att när man börjar stå på startlinjen när man har sitt lopp, då kommer man ångra att man inte prioriterade den prestationsinriktade träningen. Men det är ju skillnad helt på vad man har för mål med träningen. Det tycker jag alltid man ska komma ihåg. Alltså, vad har jag för förutsättningar och vad vill jag uppnå? Tränar man för prestation, då får man nog... vad ska man säga? Jag tycker att man ska inte sätta upp ett prestationsinriktat mål om man inte är beredd att träna ganska så mycket. Typ varje dag. Eller förlåt, varannan dag.
Men det känns ju också som att många missköter sin träning på somrarna för att man lämnar sin vanliga kontext. Man har inte kvar sitt gym, man har inte sina träningskompisar, man kanske inte man har rutiner som är kopplat till och från jobbet eller med jobbkamrater. Och när man är ledig försvinner mycket av det där, och då finns det ju risk att man kanske hamnar i någon slags vakuum. Och man dessutom då känner att jag kanske ska ta det lugnt, och så äter man dessutom sämre än vanligt, då kan det ju sluta illa om man är ledig en månad kanske.
Ja, alltså vi vet ju, alltså när man gör studier på människor med deras träningsresultat eller viktnedgång eller viktuppgång, och då ser vi att miljön är jätteviktig för människans kontinuitet. Alltså går man in i en mataffär som säljer väldigt mycket skräpmat, godis, chips, popcorn, läsk och så vidare, då ökar chansen att den personen kommer att köpa skräpmat jämfört med om du först går in i en matbutik som inte har massa skräpmat och så måste du köpa skräpmat någon annanstans.
Mm.
Alltså erbjuds det en miljö som underlättar för träning, som underlättar för att göra kloka val när det gäller vad du stoppar i dig, då kommer du också vara mer benägen att använda det.
Mm.
Det är ju det som är när man pratar om träningshotell till exempel. Alltså, ligger alla vid poolen och dricker öl från klockan 10 på morgonen, då är det inte så stor chans att du kommer gå till ett litet hotellrum där det finns ett löpband och 2 par hantlar.
Mm.
Men åker du till ett riktigt träningshotell där liksom ingen ligger vid poolen och dricker öl och alla tränar, ja, då kommer också chansen öka att du hänger på det. Och det kan vi tänka när man har sin sommarsemester, att prata med de andra som man ska vara med. Man ska tillbringa, låt säga, 7 dygn oavbrutet dygnet runt med människor. Om alla egentligen har samma ambition om att träna, men man har inte berättat det för någon annan, då minskar risken att man ska träna. Men om man börjar med att säga att kommer du träna någonting den här veckan? Eller skulle du vilja sticka ut och springa ett pass? Eller skulle du vara intresserad av att ta en fotbollsmatch eller liknande? Då ökar också chansen att vi kommunicerar. Och då ökar att då tränar vi ihop.
Men vi kan väl också uppmuntra lyssnarna att dela med sig av tips och kanske ställa frågor och be om hjälp i till exempel Träningspoddens Facebookgrupp. Det är väl en jättebra idé att man under sommaren, om man nu lämnat sina vanliga träningskompisar, att man kanske kan hitta nya träningskompisar och få lite pepp och stöd och råd och dåd av.
Ja, och det är ju inte en grupp, nu måste jag korrigera.
Ja,
det är en sida, en Facebook-sida.
Exakt,
eller på Träningspoddens Instagram. Men man kan också lägga upp sina egna bilder och så hashtaggar man Träningspodden. För då hittar ju alla lyssnare till varandra. Det tycker jag är kul, det här lite med community.
Jätteskoj.
För att vi är ju ganska många tusen utspridda på olika delar av faktiskt hela världen. Så någon inspiration tycker jag att man kan ge varandra också.
Ja, och dela med sig av bra sommarmat tycker jag är kul. Jag tänkte vi skulle prata lite om mat. Det är ju, vi sa att det här avsnittet, du har ju träffat Maria Forsblom och en del andra i ett litet specialavsnitt av Träningspodden, som ju det här ju också blir. Så tänkte jag, om det är du som är lite i centrum för en gångs skull idag, så tänkte jag att det vore väl kul för lyssnarna att få lära känna dig lite extra också. En sak som vi som känner dig väl är medvetna om, det är ju hur oerhört dålig du är på mat.
Jag trodde jag skulle säga, jag trodde du skulle komma med någon komplimang. Såg du hur det glittrade i mina ögon?
Du såg så nöjd ut.
Hur oerhört trevlig du är. Eller glad och positiv.
Nej, jag tänkte, det är ju nästan otroligt vad du är dålig på mat. Och då har du ändå gått kostrådgivarutbildning och pratat mycket om hälsa och sådär.
Men det...
Det är ju ganska sensationellt. Så jag tänkte vi skulle ha... Jag har förberett en liten men, frågesport här. För att vi på något sätt ska gå på djupet med det här.
Ja, men det låter som att jag är dålig på kostrådgivning. Det är ju helt olika att laga mat och att analysera andras kostvanor.
Din teoretiska kompetens är skyhög. Men jag tänkte vi skulle ha en liten frågesport här. Bara för att på något sätt försöka få en snabb analys på...
Ska du hänga ut mig?
Nej, inte alls. Det här klipper vi bort, vet du. Så jag har 10 stycken frågor som är kopplade till mat. Och sitter du bra? Du är beredd? Du ser
ja, men jag säger att jag var ju nervös. Om jag visste att det skulle komma någonting sånt här.
Men du har ju läst hemkunskap i alla fall. Du har ju berättat hur otroligt duktig du var. Nej, du fick ju sänkt betyg för att du hade... Vad var det nu? Du hade ritat någon bild på någon lampa när ljuset kom från fel håll.
Jag hade ett MVG som jag trodde jag skulle få i hemkunskap. Ja, och det var i 9:an och jag skulle precis då några veckor senare flytta hemifrån. Så att jag kan säga att jag hade liksom alla förutsättningar för att klara mig väldigt väl. Jag flyttade faktiskt hemifrån när jag var 15 och skötte mig oerhört bra. Med några lite sådär snedsteg kanske. Men jag fick bara VG i hemkunskap därför att vi hade sån här sista uppgift. Ett projektarbete där man skulle inreda sin första lägenhet. Och jag hade ju gjort det på riktigt. Då fick jag VG därför att jag 1. Hade placerat skrivbordslampan på min högra sida. Vilket innebär att jag skulle skugga mig själv om jag var högerhänt. Ja. Om man skrev med penna, observera. Men man skrev med något. Det andra var att jag hade valt en lampa i badrummet som inte var en våtrumslampa. Den var inte godkänd för vattenrum.
Men det här är preskriberat. Det är värre med inkompetensen i vardagen nu, som jag tänkte försöka ringa in. Du har alltså 10 möjliga poäng. Och fråga nummer 1 är: vad är blanchera?
Det har någonting med grönsaker att göra. Det är någonting med att man kokar grönsaker.
Ja, det är i princip rätt. Varför är det någonting? Bra, det här går ju bra.
Vet du varför jag kan det här?
Nej.
Därför att om man går på restaurang med dig, då står det aldrig kokta grönsaker. Aha. Det är inte sådana restauranger du tar mig till.
Då kanske du klarar av fråga 2 också. Vad är sortera?
Sortera, ja. Och det har någonting med, och det är också grönsaker. Ångkokta, tror jag.
Inte riktigt.
Nej.
Men,
får man veta facit?
Ja, när du steker någonting snabbt på hög värme.
Ja, det var ju tvärtom då.
Jo, det skulle kunna ha varit en grönsak inblandad. En zucchini till det. Ja, men vi tar fråga 3 här. Det är lite in på samma spår här. Vad är bressera?
Bress vet jag ju. Det är ju typ kalvbress. Det är ju en del av en kalv. Kalvbress, det är kinden.
Vi kan stoppa redan här.
Ja,
för okay. du är snett ute. Men man steker eller kokar med lite vätska. Till exempel vatten eller buljong eller sånt där. Ja, men vi tar en grej. Om vi pratar om köket. Vad är en mandolin?
Ja, men vet du vad? Det här vet jag. Och vet du varför? Därför att min kollega Klara Fröberg, som har styrkebyrån, hon köpte en mandolin till sin sambo. Och jag tänkte, men gud, ska han börja spela gitarr? Men det var ju inte det. För en mandolin, det var ju sån här som finns i keramik eller plast, som man skär när man ska skära fina grönsaker. Som ett rivjärn, fast det är väldigt specialavancerat.
Bra.
Ja!
Det första riktigt klockrena svaret.
Men observera, jag trodde att det var en gitarr först innan jag fick lära mig.
Okej, okay. Vad är julienne?
Det är ju den här hjälpredan man har som städar efter en när man lagar mat. Jag kallar honom Julien.
Bra. Det är ett bra försök. Nej, det är fint strimlade grönsaker. Så det är fortfarande, hade du sagt grönsaker på alla, då hade du haft 3 rätt. Okej, men vad är en sommelier?
Ja, men en sommelier, det är ju en vinkännare. Alltså en sommelierutbildning, då lär man sig om viner.
Ja, vinkypare eller vin. Ja, jättebra. Titta. Du är ju bättre än vad...
Men och du vet varför jag kan det för?
Nej.
Därför att jag gick ju på kanotgymnasium i Nyköping.
Och där dracks det vin.
Ja, det gjorde det i och för sig. Men det var inte på sommeliernivå. Däremot så finns det restaurangkock och restauranggymnasium i Nyköping. Och då vet jag att de som mina kompisar som gick på den utbildningen, de pratade en del om sommelier.
Men det är stickspår, för annars det tar vi inte upp här, för det här är ju en träningspodd. Men jag tror att skulle vi ha motsvarande frågesport om vin, alltså, du kan ju möjligtvis se skillnad på om det är vitt eller rött. Jag tror och om det bubblar i eller inte.
Är det en mörkgrön glasflaska, då ser jag inte en skillnad på om det är rött eller vitt.
Nej. Okej, vi närmar oss slutet här nu. Vad är bechamel?
Det är en ostsås.
Nästan.
Det är ju det som du har lasagne när du lagar
precis.
Lasagne.
Vit sås helt enkelt.
Men inte ost i?
Bechamel är en bas för ostsås. Har du i ost så
blir det en ostsås.
Yes. Just det. Och dövr då?
Säger jag igen?
Och dövr.
Och dövr. Det har någonting med ägg att göra. Nej.
Det har med grönsaker att göra. Det kan ha med ägg att göra.
Jaha, men vänta då. Och dövr. Kan det vara någonting i rökt?
Ja, det kan det också vara.
Det
är någonting.
Om man är tillräckligt flytande.
Det är små rätter. Det är utanför menyn ofta.
Jag skulle inte säga att det var det jag var ute
och... Det kan vara rökta ägg till exempel. Det är jättenära.
Ja, men vad... Horsdövr, är inte det någon rätt?
Jo, det är bara fel uttal av det jag sa. Så det är samma.
Okay.
Men okej. Fråga som har två led. Vad betyder tapas?
Nej, men det här är ju som salsa.
Inte vad det är, utan
nej,
vad betyder
tapas? Det är ju som salsasås. Tapas, då äter man smårätter.
Ja, det är vad det är. Men vad betyder tapas?
Ja, vad betyder? Hand, kanske? Nej.
Bra gissning, men det är inte riktigt rätt.
Tapas. Jag plockar lite. Kan det vad betyda?
Du är inte helt ute och cyklar, men det är att man... Det är från spanska att man lägger på. Att man, till exempel ett lock. Att man, det är ett verb från att jag tappar. Men,
jaha, men är det för att det serveras med lock? Smårätterna?
Ja, för det var fråga två. Varför heter det så?
Ja, för det tänker jag är mer så här, orsaken. Fråga. Jo, men har inte det att göra med att man staplar grejerna på bordet om det är trångt? Så att man liksom äter sig från ett som är tom, liksom. Så att man tar en rätt i taget. Nej.
Vi bryter här snabbt från kontrollrummet. Det ryktas i alla fall att det har att göra med att man hade problem med flugor och sådär i Spanien. Och det var varmt och sådär. Så att man lade helt enkelt ett lock på vinglaset för att det inte skulle komma flugor i vinet. Och då passade man på att lägga någonting på det lilla locket. Med någon liten bit ost eller några oliver. Sådär, så att man använder locket till något vettigt.
Tapas är ju min favoritmat.
En av dina favoriter.
Alltså det är ju så gott med såna här oliver. Och...
Ja. En lite svårare fråga som avslutningsvis. Men det här, om du har en hel...
Du tycker jag inte var tillräckligt svårt hittills för
en
mig.
En hel rå färsk fisk som du ska rensa. Vad börjar man med då? Hur skulle du göra?
En hel rå färsk fisk.
Du har sett dem på bild i alla fall.
Ja, då tror jag att man först skär av huvudet och sen skär man av svansen. Eller man börjar med att döda den, men den var död redan.
Ja, vi fortsätter det.
Sen delar man den på två halvor längs med ryggraden. Först huvudet, sen svansen och sen delar man längs med ryggraden.
Och sen då?
Ja, då har man ju två halvor som är likadana. Och sen så skulle jag ta bort ryggraden med alla pinnarna som sticker ut.
Den finns med både svans och pinnar.
Men den har ingen svans
längre. Men inälvorna då, vad gör du av dem? Vet du, vi provar det här. Jag köper en lax och så får vi prova det här ikväll. Och så får du lägga upp på din YouTube och se vad det... Men jag tycker det är ganska bra. Du var ju bättre än vad till och med jag trodde.
Jo, men det här var ju språkkunskap. Det här var ju inte att laga mat. Det är ju en helt
annan
grej. Det
var en jäkla fransk kurs. Ja, men vad bra. Jag
gillar
att du chansade på grönsaker på hälften. Det här har med grönsaker att göra. Eller? Det här har med ego att göra. Ja, men det blir bra. Men det är kul att du får hjälp här hemma ganska ofta med maten, känner jag.
Sen du svälter ihjäl. Äter kvar.
Men du, vi fick en lyssnarfråga till Träningspodden för ett litet tag sedan som jag tänkte du kunde få ta tag i lite grann. Och det handlade om det här med att folk, många går och tänker väldigt mycket på sin träning. Tänker på metod och att man fastnar väldigt mycket i vad man ska göra och man teoretiserar väldigt mycket. Kommer du ihåg den frågan?
Ja, och den här frågan kom ju ganska ofta, men i olika skepnad.
Exakt.
Egentligen som jag tror är själva ursprungsfenomenet, om vi säger så. Egentligen är frågan helt sekundär. Det är ju mer så här lösningen, om man tänker att vad ska jag göra. Min erfarenhet är att jag tycker att man ska teoretisera sin träning. Jag tycker att man ska teoretisera sin kost. Jag tycker att man ska ha en plan. Jag tycker att man ska sätta sig ner och i lugn och ro funderat över vad vill jag uppnå, hur ska jag uppnå det, vem behöver jag ha hjälp av, vad behöver jag förändra. Men jag tror att ett problem är att människor generellt, och det är alltid generellt, generaliserar ju väldigt mycket, det är något av det jag är bäst på, men generellt sett så går människor runt och tänker alldeles för mycket på sin träning. De tänker för mycket på hur de ska äta. De tänker för mycket på vad de inte ska äta. Går tänker på vad man är nöjd med på sin kropp. Man går och tänker på vad man är missnöjd med sin kropp och vad man vill förändra och så vidare. Och ja, det är ganska jobbigt att äta bra grejer om man hela tiden dras till sånt som kanske inte är så bra. Det är ganska jobbigt att träna flera gånger i veckan om man inte tycker om att träna. Det är ganska jobbigt att röra på sig den här vardagsmotionen varje dag om man inte tycker om att röra på sig. Men det blir inte lättare om man dessutom, utöver att äta bra och träna och röra på sig, ska gå och tänka på det alla timmarna däremellan. Alltså, jag tror att en framgångsfaktor, framgångskoncept när det gäller det här liksom hållbara och långsiktiga som jag vill komma åt med mina klienter, det är att ja, vi sitter ner och vi går igenom i lugn och ro, vi lägger upp en plan, vi sätter upp gemensamma mål, men sen behöver vi inte gå runt och älta det och omvärdera det varje dag. Men vanliga människor tänker på det här hela tiden. Varje måltid man stoppar i sig, och även mellan måltiderna så går man och funderar över när ska jag äta nästa gång, vad ska jag äta, får jag äta, gud tänk om jag råkar äta det som jag inte har bestämt att jag ska äta, kakor och så vidare. Det är så jobbigt då att nästan, låt säga 6-7 timmar av ett dygn går åt till att tänka på kost, träning, hälsa, kropp och så vidare. Och det är skitjobbigt. Jag tror att lära sig att inte tänka på det här, och älta och omvärdera och utvärdera hela tiden, det är jätteviktigt.
Men det låter ju så lätt att säga men svårt att göra. Man tänker att någon går och tänker mycket på det. Ja, men sluta tänk på det bara.
Ja.
Det låter ju som, det som min mamma alltid har sagt, det är hela min uppväxt, att liksom, ja men det är bara så, slutar vi prata om det och då skulle det försvinna.
Alla dumma tankar.
Ta en Alvedon och så är det borta. Alltså.
Ja, jag jobbar nästan bara med kvinnor, och många av dem, våra online-klienter, de flesta är ju kvinnor. Och jobbar man som jag och vi i den här målgruppen med kvinnor 25-45-50, väldigt många av dem är ju som barnafödande ålder. Och jag kan ju se en ganska stor skillnad på attityden hos de här tjejerna som har varit gravida och sen har de fött barn. Och de första månaderna för att fött barn, då är ju liksom allt ett inre kaos, ett emotionellt kaos.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi är denna vecka sponsrade av Rusta.
Ja, och det passar ju perfekt nu när våren äntligen är här på riktigt och man börjar vara ute mer på sin balkong, i sin trädgård eller på landet.
Ja, Rusta har ju hur många grejer som helst för hemmet och dessutom till bra pris och med god kvalitet. Jag fick till exempel ett riktigt ryck häromdagen, storstädade ute på vår terrass. Vi har ju liksom, det är typ som en takvåning kan vi säga. Och där har jag bland annat mitt utegym. Så jag krattade, jag slängde kvistar, alltså jag gjorde så vårfint. Och då insåg jag att vi behövde piffa till det lite. Med bland annat, på min lista står det, nya ljusslingor, krukor och utomhuskuddar. Och allt det finns på Rusta. till överraskande lågpris. I'm happy.
Ja, det låter supermysigt och jag ska faktiskt också åka till mitt lokala Rusta som är i Bromma Blocks, för jag är sugen på att skaffa lite nya grejer till trädgården så här inför våren. Till exempel solcellsbelysning, det gillar jag verkligen, det är toppen.
Du, det där har jag kan säga Hans har dille på. Alltså på landet, det lyser små lampor i buskar överallt på natten. Man kan gå ut och kissa och känna sig upplyst. Men kom ihåg att Rusta, de har träningsgrejer också. Hantlar, träningsband och sånt. Perfekt om man vill fixa ett litet utegym som inte behöver kosta skjortan. Mm-hmm.
Väldigt smart. Nu blev jag riktigt sugen, Lovisa, på att göra som du. Ta tag i våren, gör lite fint hemma.
Ja, gör det, Jessica. Och vi tipsar våra lyssnare om att göra samma sak.
Japp, kolla in rusta.com för där finns det massa grejer. Men framförallt så kanske du bara ska besöka ett Rusta-varuhus och få inspiration där till att fixa ditt hem inför våren. Vi säger stort tack till Rusta.
Tack, Rusta.
Och sen så efter några månader senare när bebisen börjar komma igång och blir lite mer självständig och så vidare, då kan ju mammans tankar mer upptas då av träning, av mammakroppen, att återhämta sig och så vidare. Men sen så är det ju liksom kanske, om man börjar jobba när bebisen är ett år, då kanske det handlar om 6 månader som man har enormt mycket tid till att gå och tänka på kroppen, maten, träningen och så vidare. Men sen börjar man jobba heltid och har dessutom en ettåring på förskola och ska få ihop det med träning och så ett socialt liv och så ta hand om hemmet och så planera semestern. Och då inser man att det blev inte så mycket tid kvar till att gå och tänka på det här med kropp och träning. Och det var ganska så bra för mig. Det var ganska så nyttigt för mig. Och många börjar då få, vad ska man säga, en mer avslappnad relation till de här tankarna.
Mm.
Så att jag tror att har man en vardag som är ganska så tom, att det inte finns så mycket aktiviteter, att det inte finns så många relationer. Jag kanske inte träffar ens en enda person utöver min partner, om jag ens har en partner. Då är det klart att det finns mycket tid att lägga på de här tankarna. Men om man fyller dem med andra saker, så ökar ju chansen att man tänker på positiva saker istället. Saker man vill göra, saker man vill åstadkomma. Men det är ju inte helt ovanligt när man håller på med sån här typ av process som jag och mina coacher jobbar med. Att man börjar rensa garderoben, att man börjar städa ur källarförråd, att man tar tag i gamla relationer som man har tappat med vänner och så vidare. Att försöka hitta... Men, fokusera på någonting annat, ja, men då är det inte bara lätt att säga, svårt att göra. Men att göra då, att faktiskt ta tag i saker, det tror jag är jätteviktigt.
Men du brukar ju ofta poängtera att det är bra när det gäller träning och kanske mål med sin träning och genomförande biten, att det är bra att göra det med någon.
Mm.
Att försöka låta bli, som du var inne på, att man försöker låta bli att hamna i situationer där det blir en ensam projekt. Att man har en kompis eller en livspartner eller till och med kanske om man har barn eller vad det är för att tänka, att man delar träningen med någon. Att det är en nyckel till framgång här.
Men vi har varit inne lite grann på det tidigare här med miljön. Alltså att vad stimulerar och bjuder min miljö in till? Mm. Om jag lever i en miljö där ingen tränar, då kommer nog inte jag heller träna. Men jag brukar ju prata om dig ibland som exempel på att har du en PT hemma i vardagsrummet, så är det ganska så lätt att träna. Mm. Det är ganska så lätt att äta bra, för att vi är 2 stycken som rattar det projektet tillsammans. Men väldigt
jag
många...
Jag kan inte komma hem med en chipspåse.
Jo, det är klart du kan. Nu låter det som att jag är någon...
Aldrig hänt.
Nej, det är kanske jag som köper hem chipsen i vår familj. Men väldigt många lever ju med en partner som köper hem pizza och snacks och sånt, inte en gång i veckan utan kanske varje dag, och som inte alls tränar du, men jag ska kolla på serier, jag ska kolla på fotboll eller jag ska spela tv-spel. Att man, visst, man är passivt uppmuntrande, men sen finns det ju många som säger måste du träna igen? Kan inte du vara lite grann med familjen nu? Eller med, jag trodde att vi skulle hitta på någonting.
Alltså, men det kan ju ligga något kärleksfullt bakom det också. Att det blir en missriktad omsorg. Man tänker att nu ska vi ha trevligt. Och
nu blir du lite diplomatisk här.
Jag tänker att det, en partner kanske... Man använder de typen av attributen för att man förknippar det med någonting trevligt.
Mm.
Medan att hålla fram ett träningslinne och säga, älskling, nu sticker vi ut och springer en mil. det anses lite mindre romantiskt. Men det brukar ju du och jag säga, att vi har ju nästan, är ju nästan aldrig så förtjusta över honom som när vi tränar ihop.
Eller efteråt.
Ja, det är ju jättetrevligt sätt att vara, ha att odla sin relation.
Det är klart att det är en balansgång. För att om den dagen partnern säger, hur du, ska du inte ta och börja träna lite? Då kan man ju läsa in massa andra grejer. Att jag börjar jag bli tjock, eller är jag sur och vresig och så vidare. Men i mina ögon, och mina öron när jag lyssnar på människor, så ifall din partner uppmuntrar träning för dig själv, det är liksom, för mig så är det bland det finaste man kan ge. För att man ger tid, man ger omsorg, man ger energi, man ger ju hormonpåslag och så vidare. Och vi har pratat om det i träningspodden tidigare. Couples that train together, they stay together.
Alltså att, ja, för man vet ju att du mår bra efteråt.
Ja, men du och jag tränar inte så mycket tillsammans. Det ska vi faktiskt erkänna. Det är ju inte varje vecka, även om vi nog skulle vilja det.
Nej, kanske inte riktigt. Men cirka där, varje vecka.
Ja, men däremot är vi ju väldigt generösa med att låta den andra träna. Alltså vi underlättar ju för varandra. Och det tror jag är viktigt. Det här att har man någon som servar cykeln åt den innan man ska cykla till jobbet istället för att sätta sig på bussen. Eller är det någon som säger, ja men du, sov en kvart till så skjutsar jag dig istället med bilen. Alltså, det handlar ju ganska mycket om attityden i miljön runt omkring. Och lever man ensam, då kanske man måste bära det här skeppet helt själv. Om man då både lever ensam, man kanske ska ta hand om barn. Och kanske inte varje dag året om, men minst på halvtid. Och än en gång då upptas mycket av tankarna kring det här med träning. Och att man, vissa är ju till och med lite så här bittra. Oh, om jag bara hade en barnvakt, då hade jag kunnat träna. Om min partner hade jobbat andra arbetstider, då hade jag kunnat träna och så vidare. Men alltså, det blir ju inte bättre av att man går runt och tänker på det hela tiden. Jag tror att många människor skulle behöva sätta sig ner, vara noggranna 1,5 timme, skriva ner vad det är man vill åstadkomma. Och sen tänker jag inte så mycket mer på det, utan försöker istället jobba för det.
Mm. Ja, och det här behöver inte bara ha med partners att göra, utan det är ju kompisar och arbetskamrater.
Kollegor, jätteviktiga.
Så att man inte hamnar... Jag tror att det är en jättetydlig, eller en stor förklaring till att många kanske har lite svårt med sin träning, att den är just att den blir ett ensam projekt. Det är ju...
Ja, och...
Det hör man ju lite för ofta.
Det finns ju, man pratar om att man kallar för projicering. Om jag säger till dig att du är en tränande person, och om jag säger det till dig varje dag i ett år, då kommer du till slut tro på det.
Ja.
Och så kommer du börja träna. Men om man har någon annan som säger till dig, men, åh, ska du träna nu igen? Som om att det vore ett undantag från det vanliga livet där jag inte tränar. Då är det uppförsbacke. Och uppförsbackar är inte roliga att ha att göra med. Visst, vi kan ha det någon vecka, några veckor. Men sen måste vi plana ut så att vi får liksom styrfart.
Ja, men vad bra. Jag hoppas att vi har lyckats ringa in det där lite grann. Hur man kanske kan...
Det kan ju låta lite präktigt.
Ja, det låter ju lite så. Men...
du brukar säga det att ibland. Men Lisa, nu är du lite för präktig igen. Men det är... Vad ska man säga? Jag brukar skoja det om att man skulle kunna flytta hem till mig. Och så lever vi ihop en månad, jag och en PT-klient. Det kommer ju aldrig praktiskt vara genomförbart. Men just det här att få hjälp i sådana små saker som att nu packar vi träningsväskan. Nu har vi ätit klart den här måltiden. Vi behöver inte fortsätta plocka från skålarna, för vi är mätta. Vi behöver inte fira med att äta godis. Vi kan fira med att prata om vilket fint arbete vi gjorde inför det. Vi måste inte alltid använda träning och kost som belöning, bestraffning, att det är någonting som ska värderas hela tiden. Utan det kan faktiskt få rulla på bara i ett flöde. Och att jag borstade tänderna igår kväll, jag kommer göra det imorgon igen. Alltså i morse och däremellan. Vi behöver liksom inte få en guldstjärna varje gång att det här var det största som kunde hända. Alltså när vi är 1,5 år och man borstar tänderna, då är det klart att uppmärksammar vi tandborsten jättemycket. Men det skulle vara ganska konstigt om vi för en 25-åring säger, gud vad duktig du är som borstar tänderna ikväll. Ja. det är ändå ett jobb som måste göras och det kan låta präktigt, men det betalar sig tillbaka på ganska många sätt.
Mm. Men jag är glad att du nämnde det här med präktig, för att det leder mig in på en grej som jag tänkte vi skulle prata lite mer om. Nu när du ändå
tar upp min egen präktighet här. Ja, nu.
När du skulle få vara lite i fokus det här avsnittet mer än vad du är annars, alltså du som person, så har jag inför den här inspelningen roat mig med att fråga jättemånga människor i din omgivning om dig.
Du får ännu mer armsvett här. Jag har inte tränat.
Åh, gud vad det ser ut. Nej, men jag har frågat lite frågor. Och bland annat din familj och din mamma och pappa och lite sådär. Vad är det? Hur var hon när hon var liten? För då var inte jag med. Så att jag har börjat få en ganska intressant bild här. Så jag tänkte att du skulle först få gissa på vad de säger när jag frågar dem. Hur var Lovisa när hon var liten? Vad tror du att din familj säger då? Eller de som kände dig när du var liten också för övrigt?
Liten? Vad säger vi, så 15 eller 5?
Både och.
Ja, för det, min 15-årsperiod är kanske inte riktigt. Ja.
Nej, men säg fram till 15.
Ja, jag tror att jag föddes som en ganska självständig unge. Jag har alltid kört mitt eget race utan att bry mig om så mycket vad andra tycker om det och har att säga. Dels så tror jag jättemycket att det beror på att vara mina syskon. Alltså att jag har en storebror som är 4 år äldre och har ju fått så mycket förspänt för att han har liksom, vad ska man säga, krattat manegen för mig. Om man kommer som en lilla syster och ganska så kavat så får man ju mycket fördelar. Så jag tror att självständig, kan det vara något beskrivande ord?
Det är ett ord som dyker upp här. Din mamma beskriver det också som pappas flicka. Vad menar du med det, tror du?
Ja, det där är lite sorgligt. Hon säger det med glimten i ögat, det vet jag.
Absolut, det här var med en liten... Hon har lärt sig emojis nu.
Ja.
Så det var en glad gubbe här.
Mina föräldrar är så gulliga när de skriver sms. Inga använder emojis så mycket som mina föräldrar, kan jag säga.
Ja, man kan se framför sig, helvete vad det finns emojis här. Kolla här, en liten gubbe som springer och futtar. Den ska jag använda som en metafor för någonting.
Det är tredje gången du svär nu här i Träningspodden.
Förlåt.
Kommer lyssnarna rasa, tittarna som Jessica säger. Ja, pappas flicka. Min storebror är 4,5 år äldre än jag. Och sen så kom jag. Och sen så 2 år senare så kom min syster Agnes. Och 1,5 år efter det så kom min syster Elin. Vilket innebar att vi var ju 3 barn. 3 döttrar under 3,5 år. Och min mamma, hon tror själv, och hon är ganska duktig på psykologi och socialpsykologi och så. Hon tror ju att jag kände att nu kom det 2 nya bebisar här. Och att jag automatiskt sökte mig till min pappa för att få dels, alltså den här fysiska omvårdnaden, hjälp med saker som min mamma hade 2 bebisar att ta hand om. Men mycket handlar om att min pappa blev min... jag sökte mig till honom vad det än var. Och så har det faktiskt fortsatt vara även upp nu. Jag är ju 30, vad blir jag? Jag fyller 32 år i höst. Och jag söker mig fortfarande till min pappa i väldigt många områden.
Det är ett säkert ålderstecken att du börjar fundera på hur gammal du är.
Ja, men jag är fortfarande 24 i huvudet.
Fundera, ska jag säga som det är eller ska jag dra av nu?
Ja, men många, alltså, nu är jag född 1984 och under min uppväxt så var det väldigt många av mina kompisar som var väldigt mammaorienterade. Alltså det var mamman som, jag ska inte säga att man... Jag tror att på den här tiden så fick man inte gå på det som hette då dagis om man hade yngre syskon. Så att om mamman var föräldraledig, då fick ju alla barnen vara hemma. Och min mamma var jätteduktig på att se till att jag hade aktiviteter. Jag fick gå på kyrkans barntimmar. Jag var på, nu kommer jag inte ihåg vad det hette, men det var en sån här, jo, parklek. Där man lämnade sitt barn. Och då var jag ju då 3,5-4 år. Och fick ha liksom min egen vardag, mina egna rutiner. Och mamma var väldigt noga med det, trots att hon hade 2 små andra barn att ta hand om. Och så jag tror att det, att alla andra som jag växte upp med, de hade liksom mammarelationer. Och jag hade ju min mamma, absolut. Men jag var nog lite mer... Jag tyckte det var lite spännande med min pappa. Dels var han lite hemlig, och det är han fortfarande, vilket jag tycker är kul. Men sen så har han alltid gett mig ett jättefint, vad ska man säga, intellektuellt utbyte. Vi har alltså bra diskussioner.
Det är lite kul, för att han svarade mig igår kväll när jag ställde den här frågan. Då sa han att Lovisa hade solen i sig som liten. Är inte det gulligt?
Jag har alltid garvat väldigt mycket.
Ja. Men han och sen, annars hade dina två småsyskon aldrig kommit till.
Ja, och det är också en väldigt fin komplimang. Ja. Alltså, vi brukar skoja det med vår yngsta syster, som liksom, efter henne blev det inga fler barn. Och det var ju inte för att hon inte hade solen i sig, såklart. Men vissa barn är ju mer krävande än andra. Och det har jag ju fått själv erfaren nu med två barn. Att Sixten, när han föddes, han var 6 veckor när han skrek första gången. Vilket ju var jättekonstigt för mig. Alltså att det finns den här... Det var därför jag blev gravid efter 4 månader igen. För att det var inte så jobbigt att ha Sixten som bebis. Sen kom ju Baxter och jag sa... Herregud!
Sen blev det ett inferno.
Inga fler barn. Men så att jag hade solen i mig. Och det tycker jag, det är nog ett av de finaste orden jag kan få höra. Därför att det är ju inte... Det handlar inte om fåfänga, att man är komplimang, att någon är snygg eller att någon ser bra ut, eller du är så duktig med ditt jobb. Utan att ha solen i sig, det är ju en av de finaste egenskaperna man kan ha som medmänniska.
Men det kan vara kul också att ta ner dig lite på jorden här. För att just när jag pratar med din yngsta syster Elin, så säger jag att det är ofattbart att den lata, pruttande syrran kunde utvecklas till det hon är idag.
Lat och pruttande.
Lat och pruttande syster.
Ja, men det är också en
sida. Men det skojar också att du nämner att du tycker att din pappa var hemlighetsfull, eller är också. För att din syster Agnes säger precis det om dig, att du var väldigt hemlighetsfull som syskon, som ja. Syster.
Jag har en ganska så stark introvert sida. Man kan ju tro att jag är väldigt extrovert bara och träffar människor hela tiden och bara att det är ganska mycket yta och kroppar och fåfänga och så vidare. Men jag har ju skrivit dagbok jättemycket under min uppväxt. Jag kommer ihåg att en period så hade jag som en liten challenge till mig själv, och det var att jag skulle blanda en kortlek. Och då blandade jag kort... Nu kallas det för när man säger ja, vad kallas det?
Jaha, just den blandningen, vad den heter.
Ja, nu är du som får en fråga här.
Jag kan bara ord på franska.
Kupera är väl när man lägger uppe på bara.
Jag blandar det.
Ja, men ja. Då sorterade jag dem i färg och i ordning. Mm-hmm. Och sen så blandade jag så här tills att alla korten hade kommit varannan. Och det kunde jag hålla på med i 2 dagar. Det kan väl låta lite maniskt, men det var också men jag tyckte att det var kul att sitta och fippla med det.
Vilken tur att kanot kom in i ditt liv sen, så du fick något vettigare att göra.
Vilket också en ganska introvert aktivitet när man sitter och paddlar på en sjö så ganska många kilometer helt ensam. Så att jag var nog lite hemlig, men det var för att jag tyckte att min lilla syster var lite jobbig också ibland. Vi blev ju kompisar när jag flyttade hem.
De älskar dig allihopa, hälsar dem i alla fall. Och de kallar det för saker som självsäker, stött, ständigt glad, fnittrig. Så det verkar vara mest sol.
Ja, faktiskt. Men det var väl tur. Det var jobbigt att ha varit om någon i min familj har sagt fy fasen, vilken jobbig unge.
Ja. Men jag tänkte att du skulle få gissa också, för jag har också frågat flera av dina kollegor och kunder också kring hur de uppfattar dig. Vad du har för bra och mindre bra sidor.
Det här känns ju som en sån här klubben för invärtes beundran nu.
Nej, inte alls, utan Nej. Det blir intressant att höra vad folk faktiskt tycker om dig. Men att vi har ju, vi kanske ska börja med några grejer som vad du själv tror att andra tycker att du är bra på.
Jag tror att de tycker att jag är väldigt stöttande och peppande. Alltså att jag uppmuntrar dem till saker. Oavsett om det handlar om att byta karriär eller att våga sätta upp ett träningsmål eller att säga upp sig från sin vanliga inkomst för att satsa helhjärtat på träning och så vidare. Jag tror att jag uppfattas som ganska peppande.
Precis, det ordet dyker upp hela tiden.
Vilken hög självkännedom jag har. Ja, det trodde det inte bra.
Du har tjuvkikat. Nej, men det är helt otroligt vad alla säger samma sak. Att du är så intresserad av andra, att du lyckas få dem och liksom överträffa sig själva och...
Men det tror jag ingår lite grann... Alltså,
bra när man jobbar som PT.
Ja, jag tänkte säga det. Att, söker man sig till PT-yrket så är det en väldigt viktig egenskap att alltid leta efter potential. Därför att jag tycker än en gång generellt sett att människor är dåliga på att se sin egen potential. Många är ju vana vid att misslyckas och man kanske lever i ett sammanhang där man inte uppmuntras till förändring. Alltså att saker och ting är bra som de är. Men alltså jag tycker det är ganska spännande med förändring. Jag gillar dynamik, jag gillar när det händer saker och jag tror man lär sig jättemycket av att gå igenom processer, alltså förändringsprocesser. Och med det sagt så det är nästan lite som en sårskorpa. Ifall en klient liksom ger mig liten hint om att det här funderar jag över, eller de berättar om någon annan som har klarat en sak, då förstår jag att okej, det finns ett intresse här och då kan vi liksom börja skrapa ännu mer. Och sen till slut, 2 år senare, till exempel som min kollega Jessica som jobbar som coach i Lofsangruppen, hon började med att åka med på en träningsresa. Och nu 2 år senare som coach hos mig, hon har gått jättemånga utbildningar och hon har startat företag, hon har startat ett eget gym i Arboga. Alltså från då att säga jobba med kundtjänst till att vara en så jädra bra PT och gymägare. Alltså jag såg det i henne alla första gången jag träffade henne, att det här är en tjej som har potential. Sen hänger det absolut inte på mig, men jag tror att jag kan legitimera och ge lite alibi till att ja, men du, vet du vad, om du satsar på det här så kan det gå riktigt bra.
Ja, vad kul, för då, det är vad flera faktiskt har sagt, att du ser potential i folk och att det känns väldigt bra. Men du ska ju, vi kan ju inte gotta oss bara i plussidor.
Nu är det piskan som ska fram.
Det är olidigt att lyssna på.
Mm.
Men saker som motsvarande gäng här nu, även din familj, tycker är lite irriterande med dig. Vad kan det vara?
Jag tror att jag kan uppfattas som lite slarvig.
Högst upp på listan.
Ja. Jag säger det, jag har ju hög självkännedom. Och med slarvig så kan det ju vara, det är egentligen på 2 sätt. Det ena är att jag tittar ju ner här från poddsängen på en hög med nytvättade kläder som ligger färdigvikta.
Inte bara nytvättade kan jag tillägga.
Nej, det är nog, men de ligger inte på samma ställe. Så sådana grejer är lite slarvig på. Men sen så är jag också full fart framåt, vilket innebär att om jag inte slutför någonting innan jag fortsätter framåt så blir inte det klart det som jag inte slutförde. Så jag måste alltid göra allting direkt när jag säger det. För annars så glömmer jag bort det. För att jag är liksom hela tiden då nästa projekt.
Mm.
Så därför så måste jag omge mig av människor som är tvärtom. Som är jätteduktiga på att slutföra, som påminner mig och ser till att men Lovisa, har du ordnat det här? Har du skickat det här mejlet? Har du gjort den här listan? Vi skulle filma de här övningarna till övningsbanken och så vidare.
Är det därför att du har gift dig med din egen chef?
Jag höll på att säga, du var ju inte min chef när vi gifte oss, men det var det faktiskt.
Det var det faktiskt.
Ja, jo, men det, jag behöver en ganska så tydlig handledning, därför att jag skulle inte säga att jag är egoistisk. Det är nog inte en beskrivning av mig. Men däremot är jag självcentrerad. Och det är inte samma sak i min värld. Men jag tänker alltid att människor tar ansvar för sig själva. Vilket innebär att jag ibland missar saker runt omkring mig. Och då tycker jag det är så bra. För att du har ett annat split vision. Och se till att det som är runt omkring mig faktiskt funkar bra.
Det finns också ett par personer som säger att det är ju helt otroligt vad du är, Facit Sandström.
Lovisa Facit Sandström. Ja. Ja, det är jag. Observera att jag kunde korrigera det och lägga till mitt förnamn också.
Våran goda vän och Lofsangruppen coach Ida till exempel säger att tänk att hon är Facit Sandström, fast jag vet att hon har fel, och hon också. Så det är ju, du vet ju, du har ju en tendens att verka veta bäst.
Om allt, jämt.
Ja.
Jag är väldigt övertygande.
Det måste du jobba med. Du måste jobba. Men en annan kul grej tyckte jag var en person som säger att du är världsmästare på att avbryta. Visste du om det?
Nej.
Att avbryta. Och det kommer ett exempel här från vår kompis och coachkollega Hanna som säger att om någon till exempel säger vet ni, jag har fattat ett livsavgörande beslut, då kommer du snabbt i mörs. Är kolan slut?
Men det var så att jag måste ha någonting att dricka med, så jag ska få höra det här livsavgörande beslutet. Nej, det vet jag faktiskt. Jag vet att jag tycker att människor ibland pratar lite för långsamt.
Mm.
Och att ibland så när jag vet vad personen ska säga, det här är nog inte min yrkesprofession, utan det är mer
vi får lägga in
privat.
Det här i din individuella utvecklingsplan.
Ja, så vet ju jag redan vad den här personen ska säga, vilket innebär att jag kan tycka att varför måste vi prata om det här för jag vet ju redan vad du ska säga, och då vill jag gå vidare liksom till vad är nästa mening så.
Mm.
Men jag, I'm working on it.
Ja, det är bra. En annan grej som ett par stycken faktiskt oberoende av varandra har noterat inte alls är särskilt sympatiskt, fast det är bra också. Bland annat en av dina syskon som säger att det är, att du får lyckas få din vilja igenom på de mest märkliga sätt. Eller som Klara som du nämnde förut som säger att du, alltså, du kan delegera utan att man märker det. Du kan till exempel säga, det här fixar Klara, och sen gör man det. Det är märkligt.
ja, men
det är bra och mindre bra på samma
gång. Ja, och jag har ju blivit chef på köpet. Nu säger du att du är chef, och det är ju du också. Men jag har ju också blivit lite chef på ett sätt.
Mm.
Och vi har ju nästan 25 coacher i teamet, vilket innebär att jag kan inte göra allting jämt. Och jag har ju också lärt mig att jag inte heller kan räkna med att alla ska förstå vad de ska göra. Så då tänker jag att människor säger emot mig ifall de inte vill göra det som jag säger att de ska göra.
Ja, och det tycker jag är intressant att du säger, för det är nästan alla av de här som jag har pratat med nu säger samma sak, att det är väldigt fint med relationen med Lovisa att man behöver, för en fråga jag ställde var, är det någonting du aldrig har velat fråga? Och alla säger samma sak, är man vågar fråga om allt. Man behöver inte vara rädd för det. Det är jätteraka rör. Du blir inte arg för något. Eller man behöver inte gå och hålla på något. Utan det är,
nej,
bara att köra. Därför att du gör likadant själv.
Och det där är ju inte bara positivt. För jag har varit på arbetsplatser där... Jag tror inte att det här är manligt versus kvinnligt. Men jag upplever att män kan vara lite rakare i sin kommunikation. Och man som kvinna förväntas kanske väva in det man vill ha sagt. Eller snarare det man vill få gjort. Så om jag har ett budskap, då säger jag det rakt ut. Medan jag säkert skulle tjäna på att ha varit lite mer strategisk ibland. Att vara lite mer beräknande. Att ha lite mer förhandlingsteknik. Men det hänger ihop lite grann med att jag vill framåt. Så jag tycker att det är liksom... Mm. Ja,
Men lägger man ihop den egenskapen hos dig med en annan egenskap hos dig. Som du själv brukar säga, att du har ett väldigt avslappnat förhållande till kropp.
Mm.
Då kommer man in på, för om man parar de två egenheterna med varandra, då kan man ju få situationer som dina PT-kunder berättade om här till mig alldeles nyss då.
Ja.
Att när man minns, och det här hamnade under rubriken mindre smickrande drag eller saker jag irriterar mig på, att å ena sidan irriterande bra att träna med, men när man minst anar det så börjar hon prata om sex eller menstruation eller om hormoner.
Ja, och
vad kan det bero på?
Det är ju än en gång i det här kvinnliga forumet så är det ju inte helt okej att prata om kroppar. Alltså det ligger sån extremt stor dels värdering, dels skam, cred, prestige i kroppar. Och när jag som jobbar med kropp, jag tänker inte som att det här är en muskulös kropp, den här är säkert en disciplinerad person. Alltså den kopplingen gör inte jag. Jag ser ju kött och muskler och fett och vätska och så vidare. Så att det kan ju ta några veckor för en ny klient för att vänja sig vid att jag kommer prata och jag kan klämma och jag kan känna och jag kan poängtera det för att jag jobbar med kroppen. Sen jobbar jag med hjärnan också. Men jag lägger inte någon värdering i huruvida det är en duktig människa beroende på om den är vältränad eller inte. Det är inte det det handlar om, utan men det är, alltså jag har jobbat med kroppsvätskor i 12 år. Alltså förstå hur många tusen människors svett jag har haft på mig.
Mm.
Alltså man blir ganska så avtrubbad. Jag tror det som läkare.
Du kan ju inom parentes, du får gissa vad din mamma svarar när jag frågar henne, vad är det för sämsta sidor som finns hos Lovisa? Är det någonting du irriterar dig på? Vad svarar naturligtvis mamma då?
Oj.
Mamma,
nej, jag tänkte precis säga det. Mamma har väl ingenting att säga om mig.
Ja, så det var då. Ja, vi har en lång, jag fick en lång lista på vad som beskriver dig bäst. Du är ju tydligen väldigt varm och kärleksfull och lojal och driven och så vidare. Men det hinner vi inte gå igenom nu. Jag skickar det.
Är det ett framgångsrecept då?
Jag skickar det i ett mail till dess.
Genbanken.
Du, vi börjar få lite ont om tid här. Vi skulle behöva runda av. Men vad roligt det var att sitta och prata med dig lite grann.
Prata om mig?
Om
det är
dig,
ju fantastiskt
till dig. Men vi sa att vi skulle ha lite fokus på det. Och det har vi ju haft. Vad roligt. Jag hade hoppats att vi skulle kunna prata lite mer om hur det kom så att du började med kanot. Det som en sport som har två problem som jag ser. Det ena är att det är en sport för ensamma. Och det andra är att man välter ju i kanot. Du kommer ihåg när du skulle lära mig att
man
paddla
kanot? Man och man.
Ja, jag. Det gick ju inte att sitta kvar i den.
Nej, och då fick du ändå ha en ganska så stabil
provade
variant.
Provade och välte. Och sen har inte jag gett mig på det.
Men det kanske är ett nytt avsnitt av Träningspodden som det kommer in på.
Kanotlära.
Ja, eller hur allt började. Det var som Minion-filmen där.
Ja, men du sitter ju i Svenska kanotförbundets styrelse numera. Så vi kanske skulle kunna, efter OS i Rio, när vi har bärgat några medaljer förhoppningsvis. Så
ja, kanotisterna kommer ju stå för minst en medalj. Det är
inte det Sveriges bästa OS-hopp är väl en kanotist?
Ja, Petter Männing. Han är rankad som...
Just det. Är det han som jag följer på Instagram som har sån fantastisk överkropp?
Ja, vi är väldigt fascinerade av hans torso. Jag och Petter är ju uppvuxna tillsammans. En jättefin kille. Och han jobbar ju också med ett socialt projekt med utsatta barn.
Ja, verkar väldigt sympatisk.
Ja, och han kvalade ju tidigt in till OS och har ju varit OS-klar väldigt länge jämfört med de tre kanotister som fick sina OS-biljetter bara härom veckan. Mm. Och det är ju lite skillnad på det att ha nästan ett år på sig jämfört med 100 dagar.
Kommer du kolla på OS, tror du, i sommar?
Ja, absolut. Det ska bli jättekul. Ja, jag kommer nog kolla på ganska många grenar. Nu är det ju natt-OS.
Mm.
Men jag kommer sätta klockan på ringning och sen så kommer jag, tittar jag i efterhand på ganska många grenar. Framförallt för att jag tycker om kroppar. Så att jag tycker om att titta på atleter. Alltså, titta på muskler.
Mm-hmm.
Så det gillar jag.
Så alla idrottsgrenar där de har bara överkropp? Där...
Segling är ju inte jättepublikvänligt för mig. Ja, det är lite mycket flytväst och grejer.
Ja.
Hästsport, inte heller så lockande. Det är lite för mycket kavajer och så. Mm-hmm. Men bara överkropp eller friidrott är ju väldigt trevligt för mig att kolla på.
Mm.
Nu låter det som en sån här tantsnusk här lite grann. Men det handlar inte om att kolla på bara på män, utan det är både män och kvinnor.
Men friidrott är väl också, framförallt alla löpgrenar, är väl någorlunda lättare att relatera till som amatör. Eftersom de flesta springer eller har sprungit. Det är få som håller på med diskus på fritiden och så. Men man vet hur fort det går när de springer fort. Och hur svårt det måste vara att hoppa över häckar och så.
Ja, men du vet, de här långdistanslöparna, det är ju inte mycket att titta på för mig. Alltså, det är ju inte jätte, i mina ögon, attraktiva kroppar så. Men,
ja, du är fortfarande kvar i kropps.
100 meter, då kan vi prata.
Försiktigt styra över till själva idrottsprestationen. Ja, vi får väl se hur det går.
Det hänger inte bara på prestationen, inte det som är viktigt.
Okej. Okay. Ja, det ska bli kul att följa i alla fall. Det blir några sena nätter eller tidiga
månader.
Men hörru du, vi ska ta sommarlov med Träningspodden nu.
Yes.
Den är inte tillbaks förrän i augusti.
Nej, och det är lite nyheter då, för att vi har jobbat med Träningspodden tillsammans med Perfect Day. Men efter sommaren, efter vårt lilla sommarlov, så kommer Träningspodden leva vidare i vår egen regi.
Ja, vi har haft en jättebra relation och fint samarbete med våra producenter Perfect Day. Men i och med det här avsnittet så säger vi tack och hej till dem. Och det har varit en rolig tid och vi ser ju fram emot att hålla kontakten såklart.
Mm, men på Träningspoddens Facebook och Träningspodden på Instagram så kan man liksom följa alla uppdateringar och de nya avsnitt som kommer. Och när kommer nästa avsnitt då?
Ja, vad sa vi nu? 12 augusti va?
Ja,
därför att det är lite annorlunda också. I och med nystarten efter sommaren så kommer Träningspodden komma ut på fredagar och inte på tisdagar. Men det där kommer vi kunna skriva om på Facebook och Instagram.
Ja, och då är det ju många som tänker att Träningspodden, den måste man lyssna på när man tränar. Man kan ju lyssna på Träningspodden annars också. Så även om man kanske inte tränar på helgen så får man lyssna på Träningspodden på helgen.
När man klipper gräs till exempel.
Ja, den här blåa som anses vara ett träningspass.
Ja, eller hugger ved. Ja, men vad härligt. Så det blir sommarlov nu för allihopa. Både för de som är i Kalifornien och i Skåne eller stannar kvar. Och några kanske jobbar hela sommaren och siktar på att göra någonting annat.
Mm, det gjorde jag. De ganska många år efter att jag hade pluggat klart så jobbade jag hela somrarna eftersom PT-yrket inte ger såna intäkter att man kan få ha semester ekonomiskt. Så jag fick banne mig vicka runt på alla pass i hela Stockholm och då i receptionen på ganska många gym för att få ihop min lön under sommaren.
Härligt.
Men nu cashar jag in det så nu kan jag jobba hemifrån.
Ja, du får låna dig någon veckas ledighet i sommar. Men ja. En trevlig sommar får vi väl önska alla lyssnare.
Ja, och vi skickar iväg en hälsning då till Californian Girl Jessica Almenäs som jag hoppas lever livet tillsammans med sin kille. Och hon testar på alla möjliga träningskoncept i Santa Monica. Så det får vi höra om i höst. Och ni kan också följa mig, Lofsans, på Instagram och lofsan.se på Facebook och har ju också lofsan.se som blogg. Och Jessica, henne hittar ni på Instagram, Jessica Almenäs TV4. Och sen har också Jessica börjat blogga. Sen kan man googla sig till jessicaalmenas.com tror jag att hennes bloggadress är. Så där
var
finns
det inte Jessie from the block den heter?
Nej. Men vi finns ju i alla våra kanaler under hela sommaren. Och vi önskar och vi hoppas att ni ska få en jättefin träningssommar. Dela jättegärna mer av era träningsbilder, filmer, inspiration. Fortsätt ställa frågor och vi fångar upp och svarar både i kanalerna och så tar vi med oss massa inspiration till höstens ny start av träningspodden. Tack för det här nästan lite självupptagna avsnittet, men det var inte på grund av mig.
Det kommer bara hända en gång.
Ja, exakt. Nu slipper ni mig framöver. Härligt. Ha en jättefin sommar.
Trevlig sommar.
Så ses vi snart.
Producerat av Perfect Day Media.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.